Hej, det här är David Reed och du lyssnar på gästpodden från morgonpasset i P3. Panikkänslor, metalliska ljud och krafsande demoner. Det är många som någon gång upplevt sömnparalys. Men vad är det egentligen och hur tar man sig ur det? Det ska vi få svar på nu. Välkommen sömnforskaren Christian Benedict!
Välkommen!
Tack så mycket.
Friend of the show, lite grann.
Vi är glada.
Andra gången nu. Ja. Men det känns som att vi känner dig. Så, ja, vi har ju liksom spelat upp klipp på dig och kommentarer från dig tidigare och allting sånt där.
Du är med fastän du inte är här fysiskt.
Ja.
Du är liksom inte bara sömnforskare, utan när du är här, då känns det som att vi pratar väldigt mycket Tyskland också.
Ja, det stämmer.
Du berättade nu att det finns ett stort tysk community.
Ja, det finns. Hallå, meine Freunde. Precis, ni hälsar ju på dem. Ja.
Är det ett tajt gäng?
Ish. Men också i Tyskland är det inte så lätt att komma i kontakt med andra. Lite beroende på var du bor i Tyskland förstås.
Är det lite som med svenskar, att när de är utomlands så är de lite så att nej, där är en annan svensk. Alltså att man drar sig för att komma i kontakt med dem.
Ingen kommentar.
Vill inte bränna några broar.
Precis. Nej, jag älskar mina tyska vänner.
Ja, du gör det.
Absolut.
Med dina tyska vänner, ja.
Mina tyska vänner och alla tyskar som finns här. Jag älskar alla.
Jag med.
Ja, så är det.
Det är inte därför, du är inte här för att prata tyska.
Ja.
Vad är du här för, höll jag på att säga? Men det är ju på grund av att vi har pratat väldigt mycket sömnparalys i programmet.
Wow.
Vi har bekänt att både jag och David är drabbade, eller har i alla fall drabbats av sömnparalys. Men vad är egentligen som har hänt oss? Vad är sömnparalys för någonting?
Ja, det är så. Om du somnar eller vaknar upp, det kan det ju vara så att du befinner dig också i den här så kallade drömsömnfas, på engelska rapid eye movement sleep. Och en del av den här sömnfas är att du inte bara har väldigt så säga, ja, känslotonade drömmar, men du är också paralyserad. Så du kan inte använda dina muskler. You cannot enact your dreams, som är ju viktigt. Tänk, du har någon sambo bredvid dig och du skulle göra detta som du drömmer om. Det kan ju också skada din sambo. Så det är inte roligt.
Springer du i sömnen så hänger inte kroppen med.
Precis,
det är
så enkelt kan man säga det.
Mm. För det har man ju sett att det finns folk som har problem med att att de agerar som de gör i sömnen. Och då är det ju liksom så, den partnern som kanske ligger bredvid.
Men det är så, om man gör det och är fortfarande i sömnen, där har man någonting som kallas REM-C behavior. Men nu går vi ju vidare till sömnparalys.
Ja.
Du vaknar då utifrån REM-sömnen, den här drömsömnen, och du är fortfarande paralyserad. Och det är ju också så, inte bara att du är paralyserad så du kan inte röra dig. Hjärnan vaknar med, eller de olika delar av hjärnan vaknar med olika hastigheter. Så hjärnan fattar lite, jag befinner mig i sovrummet. Men du kan också ha typ hallucinogena upplevelse, att det finns en tysk sömnforskare i hörnet som börjar prata med mig. Jag vill inte, han pratar så mycket rotvätska.
Han kommer alltid så nära.
Ja, precis,
och man
så kan det vara.
Hans andedräkt.
Och det kan, precis, och det kan ju vara väldigt oroväckande. Och det kan ju vara så, det kan vara sekunder och sen släpper du det och sen skapar du så mycket medvetenhet och tappar så ser de här hallucinationer och säger okej, jag är tillbaka i realiteten, men den kan också sträcka sig upp till en minut eller ännu längre. Men jag kan säga till er, eftersom ni två har ju sagt ni har upplevt det också någon gång under livet, de mesta gör det. Men det finns också sådana som upplever detta ganska regelbunden. Och det blir det lite jobbigt, eftersom när du tänker dig att du vaknar, du kan inte röra dig, det är jättekonstigt, du har konstiga känslor, det är någon konstig stämning i rummet. Det kan vara väldigt stressande. Och det är det så småningom att folk säger jag vill inte sova överhuvudtaget. Och
de
utvecklar även till med en insomni som följd av sin sömnparalys.
Varför uppstår det då?
Ja, eftersom du är så rätt, eller hur? Du tänker,
uppstår sömnparalys?
Okej, så varför uppstår det? Det finns olika anledningar. Det finns till exempel sånt som kallas obstruktiv sömnapné, som vi kallar detta i sömnmedicin. Men det är ju den här andningsuppehåll. Återkommande andningsuppehåll, när du snackar och plötsligt slutar andas. Mm. Och det är flera gånger varje timme. Och problematiken är, när du befinner dig i drömsömnen, i REM-sömnen, är de väldigt långa och stressar mycket upp kroppen, så att du också har en ökad risk att vakna till. Men där kan du vara paralyserad. Mm. Så om du har då återkommande sömnparalys, är det också värdefullt att kanske utreda om du lider av obstruktiv sömnapné. Mm-hmm. Men det finns också andra anledningar. Ärftlighet, oregelbundna sovtider, alkohol. Alkohol kan också framkalla detta. Varför? Alkohol hjälper dig att somna, men den leder till att du har en väldigt dålig sömn, och den leder också till att du kan inte ha drömsömnen. Men när kroppen har då under natten så ser nedbryt allt alkohol, då får du så se en rebound av drömsömnen. Och det är också en ökad risk när du får den här rebound och du vaknar utifrån den att du har en sömnparalys. Så det finns många olika anledningar varför man kan ha det.
Det här har vi inte grottat klart i.
Nej,
det finns mycket mer att säga om sömnparalys. Vi fortsätter med sömnforskaren Christian Benedikt.
Du är ju maran. Alltså, det är verkligen sitta här med självaste sömnparalysmaran. Yeah.
Christian Maran Benedikt.
P3, Sveriges Radio.
Du säger att det är 1 miljard människor som har den här sömnapné. Vad heter det?
Precis, obstruktiv sömnapné.
Ja, som skulle kunna vara en anledning till att man då upplever sömnparalys.
Ja, bland annat. Du kan ju också uppleva många andra saker, men sömnparalys är en möjlighet.
Det är en möjlighet. Mm, och du säger, hur vanligt är det med sömnparalys?
Men det är ju, som jag sa till dig, de mesta upplever det någon gång under livet. Men att någon upplever detta regelbunden, ja, det är ju kanske inte så att man kan säga då, det är 1 miljard personer som upplever det på sånt sätt. Det är ju också något, på något sätt måste ju också ha en medvetenhet. Plus, du måste ju också ha personer som faktiskt då får detta. Inte alla som har en obstruktiv sömnapné definitivt får då också en sömnparalys.
Varför ser så många samma obehagliga gestalt under sin sömnparalys?
Eftersom det är ju så, igen, tänk på det som jag sa, hjärnan vaknar till, men de olika delar med olika hastigheter. Mm. Så det är någon typ övergång. Det är inte som att du släcker eller tänder ljuset, så går det inte i hjärnan.
Nej.
Den, så ser alla delar behöver sin hastighet. Och det kan då leda att en dröm innehåll blandas då med realiteten. Men, och det kan då leda till en upplevelse att det finns någonting, men också bara den här stämningen.
Det är ju konstigt. Det är konstigt att det är typ en man med svart kappa och hatt som står i dörröppningen.
Beskriver du mig nu?
Ja, men det är kanske du. Alltså. Och när jag har pratat med mina vänner, och det är oftast det samma figur som kommer mot den.
Mm.
Alltså, och vi bor inte, det är inte lika inredning, och vi har förmodligen inte drömt samma sak. Men det är inte konstigt.
Nej, jag tycker inte det, eftersom vi tänker på det. Om vi alla skulle delta i någon enkät och fråga, vad är det som är så hemskt? Vad kopplar du med någon mardröm? Jag tror då kommer vi alla fram till någon liknande beskrivning. Det är något mörkt kreatur, någon man, någon hemsk person så att säga.
Men just med exempel. Hatt?
Mm.
För det är ju återkommande internationellt.
Ja, just det.
Mm. Varför just hatt? Är det någonting som vi alla tänker? är det någonting som vi alla tänker?
Jag brukar ju som nu, ha en hatt, så kanske jag ska genomtänka detta om jag kanske inte gör detta. Alla blir kanske oroliga när de träffar mig.
Eller är det ett desperat försök från forskarvärlden att försöka förklara det oförklariga?
Ja, jag kan ju inte förklara allt förstås, men jag kan ändå tänka mig att det finns så att säga en överlappning med tanke på mönster, hur vi så att säga upplever ångest, någonting som är hemskt och att någonting som vi kan inte riktigt fatta, som är suddigt, som är mörkt, som så att säga närmar oss, det är ju någonting som är ångestframkallande.
Finns det något mystiskt enligt dig när det gäller sömnparalys? Är det någon mystik
finns
kring
det
här?
Jo, men det, om du tänker till exempel på konstnär, många har tagit upp detta och har målat om detta, eller i litteraturen finns det mycket, så vi har ju en fascination för alla de här konstiga beteenden som vi kan visa under sömnen. Sömnparalys är ju bara en av flera så kallade parasomnier. Du kan ju också vara en sömngångare. Du kan prata under sömnen. Ja? Du kan äta under sömnen utan att du vet. Så du äter under sömnen och vaknar måndag på sig. Men nu vill jag ha frukost.
Ja.
Fast du har tömt din kylskåp under natten.
Ja.
Så det är ju, det finns mycket som är jätteintressant men också mystiskt, men det kan också leda till mycket lidande. Om du då tänker att du har det varje natt, sånt som sömnparalys.
Men jag
kan
måste
det
fråga, alltså det här det har egentligen ingenting med sömnparalys att göra.
Ja.
Det har mer med maran att göra.
Ja.
Och det finns ju en sägen om att man kan bli riden av maran. Alltså att för att man liksom vaknar också har man ett tryck över bröstet.
Ja, men det kan också vara
så. Och det har jag haft. Ja. Och vaknat och liksom, jag kan inte andas.
Ja.
Hur förklarar du det med forskning?
Ja, men det kan ju vara lite kopplat till den här sömnparalysupplevelsen och den här paralysen. Ja, att man känner sig så att säga också.
Precis. Liksom.
att det är för trångt och man kan inte riktigt öppna sig. Mm. Jag har till exempel också upplevt sådana saker som när jag flyttade här till Sverige och fick lära mig svenska. Herregud vad det hemskt för mig. Och jag sov mycket. Och det var inte sällan så att min fru väckte mig eftersom jag drömde och försökte att skrika, men det gick inte. Jag hade någon sömnparalys. Och till slut när hon lyckades så säger jag, väcka mig totalt. Men det var ingen svensk ord som jag sa, men hur som helst, det, alla på något sätt upplever det, och stress kan ju också vara sånt som framkallar det.
Men, och det här kanske blir lite för, vad ska man säga, out of the box.
Ja.
Men när man då upplever det här, då gör man ju sin research, för att det är oftast att man upplever det på ett väldigt obehagligt sätt. Och då försöker man googla sig till, kolla klipp, kolla dokumentärer, jada jada och allt det där. Och då har jag stött på, det var en kompis som berättade för mig att han hade sett då att det här var, sömnparalys var ett första stadie i att sen hamna i ett out of body experience. Mm-hmm. Att man då skulle se sig själv utanför, utifrån.
Ja.
Är det någonting du har stött på? För då sa han att dramaturgin var att först så hamnar man i sömnparalys.
Ja.
Om man inte försöker ta sig ur det utan slappnar av och ger sig hän, då kommer ett andra stadie av ett stort metalliskt ljud som hörs väldigt högt.
Ja.
Och ifall man lyckas ta sig förbi det, då helt plötsligt så sugs man ut i kroppen och ser sin kropp utifrån.
Men jag håller med. Jag kan tänka mig att det är så många av de här upplevelser när vi nu då fokuserar på sömnparalys. När du har sådana upplevelser. Kan jag också förklara varför vi kanske kommer på sånt? Jo, det finns sånt som konstiga kreaturer. Det finns, vad vet jag, ghosts around me och sånt. Jag instämmer att det här kan också då leda till att jag har den här känslan att jag är inte i min kropp, eller hur? Det är ju, men det är som du kan också uppleva när du har sömnparalys, eftersom du får ju inte så se den spänning i dina muskler i kroppen, att du har den här känslan att du faller. Och även det kan ju vara väldigt oroväckande. Så det finns många sådana konstiga, mystiska upplevelser som kan då, när vi då dagen därefter vaknar också, förklara varför vi kommer på, jo, det finns sådana saker, eller varför konstnär har tagit upp detta, eller varför vi tror det finns någonting som kanske är
övernaturligt,
övernaturligt som finns omkring oss.
Mm. Stryker du ett streck över det övernaturliga?
Ja.
Säger du att det inte har någonting med det att göra?
Det är bluff och båg.
Ja, men det kan ju, hur vi tolkar det, tycker jag, kan bidra till detta, att vi upplever kanske också sånt som övernaturligt.
Mm. P3, Sveriges Radio.
Kan man försätta sig själv i en sömnparalys? Kan man liksom bestämma sig för att så här, nu ska jag göra en trip i natt?
Ja, men jag sa ju, det finns ju vissa saker som kan framkalla detta, såsom alkohol till exempel. Men jag vet inte om det vill göra detta, eftersom där får du så ser den här REM rebound och du ökar den här sannolikhet, eller när du har oregelbundna sovtider och sånt. Mm. Så det finns vissa tillstånd som kan då leda till detta. Men att man verkligen ser, okej, nu tar jag läkemedel X och sen får jag den här upplevelsen.
Mm, jag tänker typ att man skulle gå hem och lägga sig och så bara andas på något speciellt sätt, typ där, blinka fyra gånger och sen bara...
Det är ju, om du är alldeles för fokuserad på det kan ju också vara väldigt sömnstörande, eller hur? Eftersom det tänker du alldeles för mycket, och det leder då till att du har svårt att slappna av, som är ju fortfarande den viktigaste förutsättningen att du somnar.
Nej, men okej, om man nu inte vill framkalla, men man kanske har mycket problem med det här och vill komma åt hur ska man göra då?
Jättebra. Så det är ju undvika alkohol. Det är lite tråkigt, men så är det. Om man har en så att säga, sårbarhet och upplever detta så regelbundet. Sen är det ju också så god till vårdcentral. Det finns olika läkemedel som kan framkalla en sömnparalys. Så vi måste inte diskutera vilka de är, men du kan ju då dubbelkolla mitt vårdcentral och säga, hej, jag har börjat något och jag upplever det just nu ganska mycket under de senaste tiden. Kan det finnas en koppling? Mm. Och kan man utreda detta och då anpassa läkemedelsbehandling? Eller en obstruktiv sömnapné, man får en remiss till en sömnapnéutredning och kolla, finns det faktiskt en obstruktiv sömnapné? Det finns så många fina åtgärder för att bli av detta.
Och du säger att det eventuellt skulle kunna vara så i mitt fall, eftersom min fru kan ju vara så att när hon hör mig sova så kan hon vara orolig för hur lång tid det tar innan jag börjar andas igen.
Ja,
att jag slutar andas under en lång tid. Alltså kanske under 45 minuter ligger jag och inte andas. Mm-hmm. Det är det hon upplever i alla fall.
Yes.
Och sen så drar jag igång igen.
Men det verkar ju i alla fall att hon fortfarande tycker om dig, att hon berättar dig. Hon kan ju också bara säga att jag är intresserad av honom, och så kommer han så småningom försvinna. Ja.
Men det kanske är det hon väntar på. Hon väntar på
det.
Men
jag kan säga det. Obsessiv sömnapné kallas ju också som the witness sleep disorder. Så du behöver någon som berättar dig, hej, du har många av de här andningsuppehåll, och där går man till vårdcentral och får en remiss till en sömnapnéutredning. Och som jag sagt, sömnparalys kan till och med också vara en följd av en obstruktiv sömnapné.
Och vad är det man får? Är det mediciner man får då? Eller?
Det är ju lite beroende på vad är orsaken. Du kan till exempel ha för stora tonsiller eller polyper i näsan. Du kan ha också, du behöver kanske en bettskena eftersom du har en flyende underhake. En hake.
Jag har en flyende underhake.
Precis. Du kanske, eller du behöver kanske en CPAP-terapi där du får så att säga luft pressat in för att upprätthålla sväljet. Så det finns många olika anledningar.
Du menar åtgärder. En sån mask som, precis, är kopplad till en maskin.
Precis.
Hur påverkar det sexlivet, skulle du säga?
Ganska bra, eftersom när du har en bättre sömn, det har du mycket mer testosteron och också en bättre libido.
Aha, okej. Okay. Då förstår jag. Tack så mycket, Christian, för att du tog dig tid och kom till morgonpasset.
Sov så gott!
Tack så mycket!
P3, Sveriges Radio.